Vid det här laget så har vi studerat 20, i alla fall 24 stycken olika bibelstudier med personerna som vi har träffat. Vi har gått igenom profetiorna i Bibeln. Vi har gått igenom de grundläggande värderingarna om Bibeln, om frälsningen, om helig ande, lagen. Sedan har vi gått in på profetiorna i Bibeln. Vi har tittat på sabbaten i sammanhanget med antikrist och hur antikrist förändrade sabbaten. Vi har tittat på profetiorna om helgedomen, om den tid vi lever i. Vi har talat om Jesu återkomst. Vi har pratat om de 1000 åren och om helvetet, om de ogudaktigas straff. Vi har gått in på Guds folk i den sista tiden och den profetiska gåvan som Gud har gett till sitt folk. Och vi har sedan tittat på några discipliner inom det kristna livet som är kristen livsstil. Vi har tittat på bön, på förvaltarskap och hälsa. Och det här är då, kan man säga, det sista studiet som vi ger i den här raden av bibelstudium. Och det är då om vittnande. Och syftet med studiet är att varje sann kristen lärjunge föds in i Guds rike som en missionär. Vid det här laget, den personen som har studerat med är förmodligen, det har redan avgjort sig för att döpa sig. Om man har kommit så här långt med en person. Och man är förberedd inför det. Men det finns en sak till som vi studerar då. Att när en sann kristen lärjunge föds in i Guds rike så blir de en missionär. Det är förstås inget de behöver vänta med tills de är döpta. Men det här är tanken, att när vi föds på nytt så kommer den första impulsen i ett nyomvänt hjärta att vilja nå ut till andra. Berätta om det fantastiska budskap som vi har. Berätta om allt det som man har lärt sig. Och jag har sett det gång på gång i människors liv. De människor man studerar med, plötsligt så tänder de till och liksom, wow, ja, men det här är helt fantastiskt. Och de berättar det för sina vänner och de som och vinner i sin tur andra människor. Poängen är inte att vi föds in i Guds rike som bara någon som ska värma bänkarna. Någon som ska komma och ge pengar till kyrkan. Utan poängen är att vi har alla ett uppdrag och det ska vi titta på idag. Fokus. Om du inte är en missionär, är du ett missionsfält. Vi kommer titta på det, men det kommer vi att se. Så, innan vi går in på vårt studie så låt oss ha en bön tillsammans. Vår himmelske fader, jag vill tacka dig så mycket för att du vill vara med oss här nu. Det att vi studerar om det här viktiga uppdraget som du har gett oss, Herre. Jag ber att din heliga ande ska komma in i det här rummet just nu. Och att du ska tala till våra hjärtan. Hjälp oss, Herre, att bli inspirerade över det budskap som du har gett oss. Och att i din kraft kunna nå ut till andra människor med det. Det är min bön i Jesu namn. Amen. Låt oss titta på det uppdrag som Jesus gav sina lärjungar i Matteus kapitel 28. Det här är Jesus sista ord. Ni vet, de sista orden för en person är oftast de viktigaste, eller hur? När någon ligger på dödsbädden och ska säga sina sista ord, då är det något man kommer ihåg, någonting man tänker på. Och Jesus gav några sista ord innan han steg upp till himlen. Låt oss läsa dem i Matteus 28. Vers 18-20.
Nu gick Jesus fram till dem och talade till dem. Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Och därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andens namn. Och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut.
Så här ger Jesus det stora uppdraget för sin församling. Det här är själva syftet med församlingen. Faktiskt. Det är det han ger. Han säger, han skickar ut dem. Kallas för de utsända. De sänds ut. med uppdrag att gå ut och göra alla folk till lärjungar. Församlingen är inte en social klubb. Församlingen är inte någon plats där bara man kommer för att man tycker om kulturen och man tycker om personerna som är där. Det är inget fel att tycka om personerna och tycka om kulturen. Inte alls det jag menar. Men syftet med församlingen är inte bara en social klubb. Då kan man lika gärna gå till något annat ställe som man tycker är trevligt. Men Guds uppdrag för församlingen är att gå ut och döpa människor. Gå ut och göra folk till lärjungar. Och varför ska vi göra det? Enligt den här versen. Eller enligt de här verserna. Ni vet, det står i vers 19. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. När ni ser ordet därför så ställer frågan. Vad är det därför? Vad är orsaken? Och vad ger Jesus för orsak? Mm-hmm. Ja, just det. Men varför vill han att vi ska göra folk till lärjungar? Ja, och om vi tittar i vers 18 så säger han det.
Och ni har givit all makt i himlen och på jorden, säger han.
Just det, precis. Så ser ni det, han säger, åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Därför, gå därför ut och gör alla folk till lärjungar.
Jag vill ju att vi ska få vara med han.
Precis. Jesus brann för evangelisation. Han brann för att vinna människor till honom, för att han älskade alla människor. Och här i den här versen så säger han att på grund av att jag har fått all makt i himlen och på jorden, därför ska ni gå ut och göra alla folk till lärjungar. Om vi tänker på all makt i himlen och på jord, hur mycket makt är det?
Allt.
Det är allt. Hur mycket finns det kvar till djävulen? Wow.
Jag kan nog inte ha stor makt.
Ja, så menar inte Jesus vad han säger här? Säger han, jag har fått 50% av makten, eller kanske 60%, för han är ju lite starkare än djävulen. Nej, det säger han inte. Han säger, jag har fått all makt i himlen och på jorden.
Jag tänker, vad är det att han har fått all makt i himlen? Men han säger ju klart att han är ett med Gud.
Ja. Och han har också fått all makt på jorden. Så hur mycket är möjligt för Gud i det här arbetet som han kallar oss till?
Allt.
Allt, tror vi på det? Ja, det är frågan. Frågan om vi gör det. Just det. Jo, och det är ibland så vi vet att människan har en fri vilja och de har förmågan att välja bort Gud, och det är tragiskt när det händer. Men egentligen, tror vi verkligen att det är så illa att det finns ingen person där ute som inte kommer att välja Gud? Är det så illa som världen har blivit? Eller kan det vara att problemet ibland ligger med i vår tro? Att vi tänker att nej, men människor kommer inte att omvändas. Det fungerar inte riktigt här. Jesus, jag vet att du har all makt, men du kommer inte använda den här när vi ska ut och nå ut.
Det är så svårt här.
Ja, just det. Det är så svårt här. Ja. Det är det överallt faktiskt. Ja, men det kan vara vettiga förklaringar. Vi har inte råd att göra evangelisation. Vi orkar inte. Vi är för gamla. Vi är för unga. Vi är för få. Det finns många. Det är för mycket motståndare här i församlingen. Det är för sekulärt. Vet ni vilken den populäraste sekten i världen är? Det var en predikant i Sverige som sa det. Willy Aronsen. Han sa att den populäraste sekten i världen, det är ursekten. Och visst, den är nog var och en av oss ibland medlemmar i. Men vet ni, Jesus har fått all makt i himlen och på jorden. Han vet inte av misslyckande. Han kan inte misslyckas. Han har kallat oss till ett uppdrag och han tar själv ansvar för dess framgång. Och han har all makt. Han kan hjälpa oss att få pengar om vi behöver det. Han kan skicka arbetare som kan hjälpa oss. Han kanske till och med utbildar oss till arbetare. Gud har förmågan att göra allt. Han kan dra människor, han vet vilka människor som finns. Han kan hjälpa så att vi kan möta dem på olika sätt när vi gör de ansträngningar som Jesus kallar oss till. Jag tror att vi behöver en stark tro på det här att Jesus verkligen har all makt. Om vi ska kunna gå ut och göra alla folk till lärjungar. Vi behöver ha tro, inte bara innan vi gör ett evenemang. Jag tänker på till exempel det som vi har haft nu med möteserien borta på Åbo Akademin. Och sen är det någon som kanske tänker, åh, det kom inte 150 personer, åh nej, varför Gud? Åh, vi som hade så mycket tro, vi som hade delat ut så mycket, vi som kämpade så hårt. Och så blir vi missmodiga och vi tappar tron på grund av att det inte blir exakt så som vi hade önskat. Och jag tror att vi måste ha tro inte bara innan och vara peppade och entusiastiska, utan också efter. För Gud vet inte av misslyckande. Han har all makt i himlen och på jorden. Vet ni, i Malmö, när jag jobbade där, så var det precis samma sak i början. Arbetet går inte direkt så där snabbt. Alltså, när man startar upp någonting så är det väldigt svårt i början. Under första året hade vi inte en enda person som vi studerade Bibeln med. Trots att vi gjorde massa sådana här utåtriktade verksamheter. Det var den första möteserien vi hade, så var det ungefär som det var här. Trots att Jakobstad är en mycket mindre församling än vad Malmö var på den tiden. Vi hade delat ut lika mycket flygblad och gjort lika stora ansträngningar. Men vi fortsatte, vi var uthålliga. Vi tänkte, ja men Gud, du har kallat oss till det här. Vi är uthålliga i ditt verk. Vi gjorde en till, vi gjorde en tredje. Vi fortsatte. Efter 3 år så såg vi stora resultat. Alltså, vi började se resultat innan. Det var några personer som döpte sig. Men efter 3 års tid så såg vi den här effekten av att en person döpte sig. Och när den personen döpte sig så gjorde pastorn en appell. Och fler personer ställde sig upp. Och de döptes i sin tur. Och när de döptes så gjorde pastorn en till appell. Och fler personer ställde sig upp. Personer som vi hade haft kontakt med tidigare. Som alla blev mogna. Ungefär vid samma tid. Det finns ett Ellen White citat där hon skriver att. I proportion till den entusiasm och uthållighet. Med vilket arbetet utförs. Kommer framgången att ges. Alltså. Det räcker inte bara med att vara uthållig, men vi behöver också vara entusiastiska i arbetet. Se i tro. Tänka på vad Gud kommer att göra. Och inte bli så lätt missmodiga och tänka, nej, det gick inte och det fungerar inte. Jesus har all makt i himlen och på jorden. Det står också att vi ska gå ut till alla folk. Det står gå ut. Det är ett viktigt ord. Det står inte sitt kvar. Och vänta tills folk kommer. Utan det står gå ut och gör alla folk till lärjungar. Det här innebär aktiv uppsökande verksamhet, eller hur? Det innebär att vi kan inte bara sitta och be och hoppas att människor ska komma till kyrkan. Utan vi måste ta ett steg ut i samhället. Vi måste börja ta kontakt med människor. Och ha våra andliga antenner uppe så att säga. Och se när kan vi berätta för någon om vår tro på ett passande och ett bra sätt.
Ja, det är flera som har önskat referat från den
huvudserien.
Mm-hmm. Så det är väl lite början.
Absolut. Jag ska säga att jag var mycket inspirerad över det som hände där. De personer som kom. Jag var positivt överraskad över den responsen som vi fick därifrån. Så vi får inte tillåta oss att bli missmodiga, inte för att vi ska liksom inbilla oss någonting som inte är sant, men för att vi vet att Gud har all makt och han kommer att ge resultatet. Det är han som står för det. Hur som helst, låt oss gå vidare här. Det står att vi ska gå till alla folk. Det här kan vara lite obekvämt att när vi går ut och gör evangelisation så ska vi möta alla folk. Alla personer. Det kan vara obekvämt ibland. För alla personer tänker inte precis som oss, eller hur? Om det börjar komma besökare till kyrkan. Och vad händer då med vår lilla klick som vi har haft här? Att vi kanske måste sluta och tala på det sättet som vi har gjort tidigare. Kanske vi måste sluta med vår adventist, vårt kananspråk och börja uttrycka oss på ett inbjudande sätt så att folk inte känner sig utanför som kommer till kyrkan. Om vi gör pålysningar och sådana saker, att vi tänker på att om man nämner något namn så är det inte säkert att alla där vet vem det är, och så känner man sig utanför om man inte berättar vem det är. Eller om man talar om sympati och alla vet om sympati, nej, men det kanske inte är alla som vet om sympati. Ni förstår. Och när vi börjar att tänka utåtriktat så måste vi börja tänka utanför oss själva. Och att vi ska nå ut till alla folk, alla människoklasser av olika slag. Så det tror jag är viktigt för oss att komma ihåg det. Speciellt kanske när många av oss till och med är släkt och man vet vad varandra alla tänker. Så tänk på det, att verkligen göra ansträngningar för att folk ska känna sig välkomna. Vad står det mer? Jo, vi ska lära dem att hålla alla de befallningar som Jesus har gett oss. Vi ska alltså undervisa dem om allt. Hela de grundläggande satserna i Bibeln. Inte bara de bekväma sakerna. Vi skulle lätt kunna samla in folk och bara... Eller vi skulle kunna samla folk bara för att prata om vissa delar som ingen har något problem med. Men när vi börjar lyfta upp viktiga, distinkta sanningar som finns i Bibeln som innebär ett kors. Kanske vi talar om hälsa. Oj, det känns obekvämt att behöva prata om de olika bitarna. Men det är något som Jesus kallar oss till. Han kallar oss att lära allt som han har befallt oss. Döp dem i Faderns, Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut. Ser ni det här? Ordet alla kommer tillbaka gång på gång. All makt. Gå därför ut, gör alla folk. Lär dem allt. Och den fjärde, jag är med er alla dagar intill tidens slut. Jesus Kristus är med sitt folk. Han är med oss. Vi är medarbetare med Kristus. Och det står att han är med oss intill tidens slut. Den här befallningen gällde inte bara lärjungarna på Jesus tid, utan den gällde varenda lärjunge ända till tidens slut. Det här var vad Jesus sa i början av sin verksamhet. Låt oss titta på vad han sa, eller förlåt, det här var vad han sa i slutet, hans sista ord. Låt oss titta på vad han sa i början av sin verksamhet. Då går vi till nästa text, till Matteus kapitel 4.
Han sa det till dem: kom och följ mig, jag ska göra er till människofiskare.
Mm-hmm. Okej. Okay. Följ mig så ska jag göra er till människofiskare, säger Jesus. Så, vad är definitionen av en Jesu efterföljare? Enligt den här versen. En människofiskare, eller hur? En person som är som Jesus. Och vad gjorde Jesus? Han fiskade efter människor. Jag skrev här som fokus: om du inte är en missionär, är du ett missionsfält. Faktum är, om vi inte är människofiskare, om vi inte är personer som fiskar efter människor, så säger Jesus: vi behöver följa mig. Följ mig, så ska jag göra er till människofiskare. Det är alltså en viktig poäng. Varenda Jesu efterföljare är kallad till det här uppdraget. Att vara en människofiskare. Det finns en stor... Ja, vad ska man säga? I syftet så står det att varje sann kristen lärjunge föds in i Guds rike som en missionär. Som jag sa tidigare, vi föds inte in i Guds församling bara för att värma bänkar eller för att betala tionde eller komma och lyssna och ta emot. Nej, vi är faktiskt missionärer. Vi är människofiskare. Varenda medlem i församlingen är kallad till uppdraget att nå ut till andra människor. De är inte någon som ska komma och få, utan någon som ska kunna ge. Jesus säger att den som tar emot livets vatten kommer att bli en källa utav vatten som flödar ut till andra. Det här är vad Jesus vill att vi ska vara. Inte bara en behållare som samlar in allt, men vi ska flöda över, vi ska sprida ut till andra. Och det är ett ödesdigert misstag att tro att det utåtriktade arbetet är upp till predikanten eller upp till pastorn, den anställde personen i församlingen, om man nu har en sån. Vi kan titta i den här extra texten bara för att se hur den tidiga kyrkan såg på det här. Apostlagärningarna 8. Det står, ja, vers 1 och 4 kan vi läsa. Det står så här: samma dag bröt en svår förföljelse ut mot församlingen i Jerusalem, och alla utom apostlarna skingrades över Judén och Samarien. Så står det i vers 4. De som nu hade skingrats gick omkring och predikade evangeliet. Så det blev en stor förföljelse. Och vilka var det som spreds till hela eller till runt om i världen? Var det apostlarna som gick runt och predikade?
Alla utom.
Alla utom apostlarna, står det till och med. Apostlarna var kvar där och de skötte de där viktiga ledarskapsbitarna. Men resten spreds ut. Och alla utom apostlarna gick och predikade evangeliet. Det här är vad Gud kallar varenda lärjunge till. Att alla går ut och predikar. Inte ledarskapet endast. Ja, just det. Vad vi kan lära oss ifrån det här, som Jesus säger i Matteus 4:19, är också att evangelisation är inte bara ett event. Eller hur? För Jesus säger så här att följ mig så ska jag göra er till människofiskare. Det är alltså deras yrke eller deras livsstil. Och när vi är människofiskare så är det inte bara något evenemang som görs i kyrkan, men det är en livsstil som vi lever hela tiden. Ibland så tänker vi att ja, nu ska vi göra evangelisation och så gör vi en punktinsats, att nu har vi en möte där och sen så blev det inte precis som vi önskade. Så blir vi missmodiga, så tänker vi nej, det fungerar inte i Sverige eller Finland eller vad det nu är. Nej, utan så får vi inte tänka, utan om vi ser evangelisation som en livsstil så kan vi tänka det som en cykel. Jag skulle vilja prata mer om det efteråt om vi har tid. Men just det här med att församlingen lever evangelisation. Det är en ständigt pågående sak i församlingen. Det är inte bara någon grej som man satsar. Ja, nu gör vi en satsning här och sen nej, det gick inte. Men, eller så fick vi lite resultat och så slutar man. Nej, hela tiden, ständigt, en pågående livsstil i församlingen borde den utåtriktade verksamheten vara. Om vi ska vara människofiskare till yrke. Och vi ska... Jag ska prata mer om den evangelisationscykeln. Men det är ett ständigt pågående program. I alla fall, då har vi sett två saker. Vi har sett att Jesus har kallat varje individ till att vara människofiskare. Och att alla är kallade, inte bara predikanterna, utan varenda en som följer Jesus är kallad till det här uppdraget. Då ska vi titta på metoden. Hur ska vi gå tillväga för att nå ut till andra människor? Låt oss gå till Uppenbarelseboken 22. Så det kan man säga. Det här är kallelsen. Det här är metoden har vi. Uppenbarelseboken kapitel 22 och vers 17.
Och anden och bruden säger kom. Och den som hör det han säger kom. Och den som törstar, han kommer. Ja, den som vill, han tager livets vatten för inte.
Anden och bruden säger kom. Och vad ska den som hör göra?
Det är samma sak.
Han ska säga samma sak, eller hur? Det står inte bara att han ska komma. Han ska först komma förstås. Men sen så finns det ett litet ord där som det står säga. Vad innebär det? Det innebär att man talar, eller hur? Det är inte bara ett tyst vittne. Visst? Den person som har tagit emot Jesus, den som har kommit, den som har hört Guds kallelse till sig, ska inte bara komma och själv vara där, men också säga kom. Säga till någon annan att de också ska komma och få livets vatten. Och ibland tänker vi att ja, men jag är ett vittne för Jesus i hur jag lever. Och det är superbra, det är jätteviktigt att leva som man lär, eller hur? Oerhört viktigt att kunna stå för det och andra människor kan se det också, hur jag lever. Men låt oss inte göra det till en ursäkt för att inte säga, för att inte tala. Vi kallas faktiskt att tala också. Mitt liv som jag lever, det kan man säga, det är betet. Det är liksom, människor ser mitt liv och de ser att ja, men det finns någonting genuint i det som den här personen säger. Om mitt vittnande endast är tomma ord, att jag säger, visst, jag säger de sakerna som är rätt, men personen säger att du lever inte alls som du lär, ja, då kan mitt vittne förstöras. Men Bibeln säger att om vi lever som vi lär, så ska vi inte bara nöja oss med det, utan vi ska också säga, vi ska tala. Det här kan vara lite obekvämt, eller hur? Och berätta om sin tro. Men det är vad Jesus kallar oss till. Det är metoden som han använder, som han kallar varje människa till. Och jag tror att var och en av oss här kan tala. Sist som jag pratade med er så kunde ni göra det. Och varenda människa som har en tunga, de har förmågan att tala. De talar om många olika saker. Så det är mycket lätt att tala om kanske vissa världsliga saker. Det har vi hur lätt som helst att tala om. Varför har vi inte så lätt att tala om Gud då? Tala om andliga ting. Vi kan titta i Romarbrevet 10. Det är en extra text. Där vi ser samma sak. Romarbrevet 10, vers 13-15.
Till var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Men hur skulle de kunna åkalla den som de inte har kommit till tro på? Och hur skulle de kunna tro på den som de inte har hört? Och hur skulle de kunna höra om ingen predikar? Och hur skulle några kunna predika om de inte blev utsända? Det står skrivet. Hur ljudliga är inte stegen av den som förkunnar det goda budskapet?
Okej, okay. Så. Här ser vi då hur en person blir frälst. Eller hur? Var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Underbart. Men hur ska de kunna åkalla honom som de inte kommer till tro på? Om jag inte vet att om jag inte tror på Gud, så kan jag inte åkalla hans namn. Men hur ska jag kunna tro på någon som jag inte har hört om? Om jag inte vet om att det finns en Gud, så kommer jag inte tro på den personen. Och hur skulle jag kunna höra om ingen predikar, säger Paulus. Det här ordet predikare är vi ibland lite rädda för. För vi tänker att det betyder att stå framme i talarstolen och hålla i sabbatsordet eller vad det nu är. Det är inte nödvändigtvis vad ordet predikar betyder. Predika kan betyda, det kan betyda det, att stå och föreläsa offentligt. Men det kan också betyda att bära ett gott budskap. Det kan betyda att tala. Bara som bara en av oss som har en tunga kan göra. Och att berätta kan det betyda. Så varenda en av oss är egentligen kallade till att predika i den bemärkelsen.
Vi ska säga att vi har en person som inte alls tror på någon gud, inte alls. Och så man pratar om olika saker och så kan man höra. Ja, det kan du säga som har en tro. Men jag som inte tror någonting. Ja, vad säger man då?
Jättebra fråga. Och det här är, det står i Bibeln att vi ska vara redo att svara var och en för orsaken till vår tro. För grunderna till vår tro. Jag tror att vi är kallade som kristna att kunna svara på ett intelligent sätt varför vi tror på Bibeln. Varför vi tror på, varför vi inte tror att det bara är påhittade sagor som icke-troende ibland säger.
Men den personen tycker vi nog kan ljudna. När vi startade gång så hörde vi henne säga att hon har som princip att inte öppna någon kyrka. Men hon har gått här i 20 år.
Wow. Ja, för när vi läser den här texten så låter det som att allt sker på en dag. Att vi predikar och sen så börjar de tro och så åkallar de Herrens namn och blir frälsta. Men det är inte alls så det fungerar i praktiken. I praktiken så kan det ta många år innan en person får upp ögonen för Gud. Men vad vårt uppdrag är att ständigt vara på vår vakt. Att ha våra andliga antenner uppe och se när tiden är inne, när Guds ande börjar arbeta i personen. Och be om vishet att vi ska kunna säga rätt ord till den här personen i rätt tid. Så vi ser metoden som Jesus vill att vi ska använda oss av. Den är inte en komplicerad metod. Det är att använda tungan.
Hur många dagar det tar för någon att bli kristen?
Det står det inte.
Det finns ingen tid för Gud. Men vi är begränsade av tiden. Så vi tycker att det måste ske nu med samma.
Helt sant. Jag vet att Gud kommer att ge resultat. Och det är inte bara någon sån här ytlig tröst som vi säger att ja, men det kommer säkert att hända någon gång i framtiden. Nej, om vi tror på det, om vi arbetar för det, om vi ber för en person eller två eller tre personer, så kommer vi att se resultat. Jag är fullt övertygad om det. Jag har sett det själv. Jag har en bönelista på personer som jag ber för. Jag har fått stryka de namnen som har döpt sig. Som har avgjort sig för Kristus. Det är fullt möjligt om vi fokuserar på det. Om vi tänker på någon person som inte känner Kristus. Och sen vittnar. Och det betyder inte att vi ska springa ut och skrika till stan. Omvänd er eller dö. Alltså vi behöver göra det på ett taktfullt sätt, på ett bra sätt, på ett tilltalande sätt. Ett vinnande sätt kallar man det ibland för. Och det tror jag att vi kan få Guds andesledning i våra egna liv. Men även om vi gör fel, ska jag säga. Även om vi sabbar det och vi säger saker som vi inte borde ha sagt. Så är det bättre än att inte säga något alls. För Gud kan väl signa ett dåligt vittnesbörd, men han kan inte väl välsigna ett vittnesbörd som vi inte ger. Så jag har sagt så många galna saker som jag verkligen ångrar. Men låt oss inte låta det hindra oss. Hur är det då? Jag är rädd. Jag är rädd för att prata med andra människor. Jag tror att ingen av oss med handen på hjärtat kan säga att vi inte har varit lite oroliga över att prata med andra om vår tro. Hur ska vi bli av med vår rädsla? Låt oss gå till Romarbrevet kapitel 1 och vers 16.
Jag skäms inte för evangeliet. Det är en Guds kraft som räddar var och en som tror. Juden främst, men också grek.
Skämdes Paulus för evangeliet? Varför inte? Det var en Guds kraft som frälser var en som tror. Alltså, om vi tänker efter. Om vi hittade botemedlet mot cancer. Och vi hade det i vårt laboratorium. Skulle vi skämmas för det? Om vi visste att det fungerade, skulle vi skämmas för det? Att rädda personer ifrån cancer? Nej, vi skulle gå ut som här förstås. Vi skulle inte skämmas för det. Vi säger, kolla här, här har du det. Här är lösningen. Det är goda nyheter. Människor blir räddade. Men det här handlar inte bara om en fysisk räddning, utan det handlar om en evig räddning. Paulus skämdes inte, för det var det här som räddade människor. Han fokuserade, och här tror jag är hemligheten till att bli av med rädslan, om ni lyssnar noga. Han fokuserade inte på sig själv och vad andra människor skulle tycka om honom, utan han fokuserade på det som de människorna behövde. Han tänkte sig in i deras situation. Han förstod, vad är det som de här personerna behöver? De är förlorade. De känner inte Jesus. De har inte den friden, den glädjen som jag har. De kommer att gå evigt förlorade. Vad är det som den här personen behöver? Sätt dig in i deras situation. Tänk dig in utifrån deras sammanhang. Och inte ifrån, ja, vad tänker den här personen om mig? För då tror jag vi blir rädda. Då tror jag vi tänker, vi blir oroliga över det. Men om vi istället för att vara oroliga över hur vi låter inför andra, så ska vi vara oroliga över deras frälsning. Då kommer vi inte att vara rädda. Om vi ber att Gud ska hjälpa oss med det. Jesus säger, den som skäms för mig och mina ord, honom ska jag skämmas för när jag kommer i min faders härlighet. Står det i Lukas 9:26. Det är helt enkelt en galenskap, om man säger så. Rent uttryckt. Jag säger inte det för att vara elak. Jag har själv varit, och jag också har varit varit rädd ibland att berätta vad jag ska säga till någon person. Och jag ska inte säga att jag har övervunnit varenda situation heller. Det är jag inte rädd. Men Jesus förklarar att det är egentligen en galenskap att skämmas för honom. För han är universums skapare. Han är konung. Han vill rädda alla människor. Så vad händer då om vi låter bli att prata? Om vi låter bli att berätta om evangeliet för andra människor? Ja, de kommer ju inte att bli räddade. Låt oss gå till Hesekiel kapitel 33. Vi kanske tänker att, ja, men vi klarar oss i himlen utan dem. Som de tänker ändå inte likadant som oss. Men titta i Hesekiel kapitel 33 vers 8-9 hur Jesus tänker om det här.
Om jag säger till den ogudaktige, du måste dö. Och du då inte säger något för att varna den ogudaktige för hans väg, så ska väl den ogudaktige dö genom sin missgärning. Men hans blod ska jag utkräva av din hand. Men om du varnar den ogudaktige för hans väg, för att han må vända om ifrån den, och han likväl inte vänder om från sin väg, då ska visserligen han dö genom sin missgärning. Men du själv har räddat din själ.
Så, vad kommer Jesus att göra om vi försummar det här privilegiet? Det står att han kommer att utkräva deras blod av vår hand. Om vi medvetet försummar de tillfällen som Gud ger oss. Och vi säger att, nej, men det här är inte så viktigt. Det är inte min gåva att vittna för människor. Det är inte min kallelse direkt. Jag tycker mer om att ta hand om det praktiska i församlingen. Eller vad det än är. Jesus säger att jag kommer att kräva den personens blod ifrån din hand. Och det här betyder att vittnande är en frälsningsfråga. Det är inte bara någonting som är ett frivilligt val i en kristens liv. Vi har anförtrott, som vi talar om i sabbatsskolan, vi har anförtrott så mycket. Därför har vi också så mycket större ansvar. Vi vet sanningen. Vi vet hur människor blir frälsta. Och om vi försummar att berätta om det, så kommer människor att gå under. Om vi inte är en missionär så är vi ett missionsfält. Då behöver någon arbeta för oss. Låt oss titta på några exempel ifrån Bibeln på personer som började att följa Jesus. Jag vill att vi ska titta på tre exempel. De här tre nästa verserna. Låt oss gå till Johannes kapitel 1 för att se responsen som människor gav. Johannes evangeliet kapitel 1, vers 35-42.
Nästa dag stod Johannes där igen i talen. När han såg Jesus komma sa han, se Guds lam. De båda lärjungarna hörde vad han sa och följde Jesus. Jesus vände sig om och när han såg att de följde honom frågade han vad de ville. De svarade, rabbi. Det betyder lärare. Var bor vi? Han sa det till mig. Kom och se. Då gick vi med honom och såg var han bodde och stannade hos honom den dagen. Det var omkring 10 timmar.
Ja, du kan fortsätta till 42.
Andreas, Simon, Petrus och Jonas var en av de två som hade hört vad Johannes sa det och som hade följt det. Han fann först sin bror Simon och sa det till honom. Ni har funnit Messias, det betyder Kristus. Och han förde honom till Jesus. Jesus sa på honom och sa, du är Simon Johannes son, du ska heta Kefas, det betyder Kristus.
Det var rätt. Nej. Vers 35 då. Här så ger Johannes sitt vittnesbörd. Han säger se Guds lam. Och som ett resultat av Johannes vittnesbörd. Så börjar två personer följa Jesus. Visst är det underbart? Och de här två personerna. De börjar fysiskt gå efter Jesus. Följa honom. Och Jesus vänder sig om och säger. Ja han vänder sig om. Och så frågar han dem vad de ville. Och så säger de, Rabbi, var bor du? Och han kom och han visade dem och de var tillsammans med honom. Sedan, en av dem som följde honom var alltså Andreas. Det är intressant att han kallas för Simon Petrus bror. Hur är det när man är känd som någon annans bror eller någon annans fru eller man eller vad det än kan vara. Det var så som det var för Andreas. Han var känd som Simon Petrus bror. Det var han som förde Petrus till Jesus. Det första impulsen, när han började följa Jesus så insåg han. Ja men kolla, här är Messias. Jag måste berätta det här för andra. Och han går till sin bror. Till sin familjemedlem, till sin släkting. Där tror jag är det första området som vi är kallade till att arbeta för här. Inom vår egen familj. Eller vår egen släkt. Där har vi ett uppdrag att göra. Så han gick och hittade sin bror Petrus och sa vi har funnit Messias, det betyder Kristus. Han är alltså övertygad om att han har funnit Messias. Och Jesus när han ser Petrus så döper han om honom. Han säger du är Simon, Johannes son, du ska heta Kefas. Så Jesus kände Petrus redan innan Andreas hade fört honom till honom. Och så är det idag med de personer som vi når ut till. Jesus känner dem. Han längtar efter att få vara med dem. Han blir så lycklig när vi för dem till honom. Låt oss titta på ett till exempel. Jo, nej, innan vi går vidare så vill jag bara säga en sak. Vi kanske inte är en Petrus. Men vi kanske kan vinna en Petrus. Vi kanske inte är den här Petrus. Ni vet hur han var. Han predikade. Han talade kraftfullt och tydligt. Ser vi apostlagärningarna. Och predikade mäktigt. Och vann många, många tusentals människor till Kristus. Vi kanske inte är just en sådan Petrus. Men vi kan genom vårt vittnesbörd. Vinna en Petrus. Och det är det Jesus kallar oss till. Att nå ut till dem som är runt omkring oss. För vi vet inte vem som kommer bli en stor förkunnare för honom. Den som vi hade som lärare på min skola hette David Ashrick. Jag vet, är det någon av er som har hört om honom, sett honom? Ja, han är en mäktig förkunnare, verkligen. Gud använder honom för att nå mig bland annat. Och många andra personer När vi planterade en kyrka uppe i Michigan när vi arbetade där, och de planterade en kyrka efter den kampanjen som han höll där. Den person som vann, David Ashwick, var en som i princip hade bara vunnit en person i sitt liv ungefär. De jobbade på en restaurang där och hade gett en bok, Stora striden, till David Ashwick. Han var en punkrockare, alla möjliga färger på håret, hade inget som helst intresse i Gud och religion, levde i sitt världsliga liv i festande och droger och allt möjligt. Men sedan, efter ett långt tag, när han var nere i en situation där han inte tyckte om, som han mådde dåligt, så började han läsa den här boken. Och hans liv vände helt och hållet. Och han blev den här mäktiga förkunnaren. Och den här kvinnan som har vunnit honom kommer alltid ha en stjärna mer än honom i sin krona. Eller hur? För det är på grund av henne som han har blivit vunnen, och sedan alla de som han vinner kan också räknas till henne på ett sätt. Så det vill jag bara säga till oss, att vi behöver inte tänka att vi måste vinna tusentals människor, men om vi kan vinna någon person så är det värt det. Vers 43 till 51. Där ser vi till exempel.
Nästa dag beslutade Jesus att gå därifrån till Galileen. Han fann då Filippus och svarade till honom: följ mig. Filippus var på Betsaida, från samma stad som Andreas och Petrus. Filippus fann Natanael och sade till honom: den är den som Mose har skrivit om i lagen och som profeterna har skrivit om, honom har vi funnit, Jesus, Josefs son från Nazaret. Natanael sade till honom: kan något gott komma från Nazaret? Filippus svarade: kom och se. När Jesus såg Natanael komma, sade han om honom: se, han är en verklig israelit, i honom finns inget svek. Natanael frågade honom: hur kan du känna mig? Jesus svarade: innan Filippus kallade på dig såg jag dig där du var under fikonträdet. Natanael svarade: rabbi, du är Guds son, du är Israels konung.
Tack. Ja, det räcker där. Kommer på. Okej, här ser vi en annan person som finner Jesus. Filippus kallar Jesus: följ mig. Och när Filippus börjar följa Jesus, vad börjar han att göra då? Vad är det första han gör?
Missionerar.
Han missionerar. Han börjar fiska efter människor. Och han går ut och hittar Natanael. Och Natanael, han har många fördomar, eller hur? Vi ser det, eller hur? Kan något gott komma från Nazaret? Han har stora fördomar om Nazaret, och så säger han att den här predikanten från Nazaret, det är Guds son. Nej, men det kan inte stämma. Och vad gör han? Han går inte in och argumenterar och förklarar, utan han säger: kom och se. Han inbjuder honom bara. Han kanske inte kunde förklara på allt så vältaligt för att kunna undanröja alla fördomar som den här personen hade. Men han kallade honom: kom och se. Och han kom och han såg. Han insåg att det här är Guds son. För han kände Filippus. Eller han kände Natanael redan innan. Låt oss titta på en tredje man i Lukas kapitel 8. Lukas 8, vers 30-39.
Jesus frågade honom: vad är ditt namn? Och han svarade: legion. För många demoner hade farit in i honom. Och de bad Jesus att han inte skulle befalla dem att fara ner i avgrunden. Nu gick där en stor svinjord och betade på berget. Och demonerna bad honom att få fara in i svinen. Och det tillät han. Då for demonerna ut ur mannen och in i svinen. Och jorden rusade ut för branten och ner i sjön och drunknade. När ledarna såg vad som hände sprang de därifrån och berättade allt sammans i staden och ute på landet. Och folk gick ut för att se vad som hade hänt. De kom till Jesus och såg mannen som demonerna hade farit ut
sitta vid hans fötter, klädd och vid sina sinnen, och de blev förskräckta. Ögonvittnet talade om för dem hur den besatte hade blivit hjälpt. Alla i Gesa och trakten däromkring bad Jesus att lämna den. Så skräckslagna var de. Han steg då i en båt och vände tillbaka. Och mannen som demonerna hade farit ut ur bad att få följa med honom. Men Jesus skickade iväg honom med orden: gå hem igen och berätta vad Gud har gjort för dig. Då gick mannen därifrån och lät hela staden höra vad Jesus hade gjort med honom.
Ser ni? Den här figuren. Han hade inte ens, han hade inte så bra ställt. Han hade massa demoner inom sig. Satan hade använt honom verkligen. Och han blir befriad i Jesus kraft. Och vad händer? Jo, när han blir befriad ifrån Satans kraft, så händer det en förändring med honom, eller hur? Han blir vid sina sinnen. Hans kläder ändras, eller hur? Människor lägger märke till det här och de tänker: oj, det här är ju hemskt, tyckte de. Egentligen borde de vara överlyckliga. Nu hade de inte den här demoniska mannen som sprang runt och förstörde för dem längre. Men de skickade bort Jesus. De sa: vi vill inte ha något med dig att göra. Och den här mannen ville följa med honom. Det var inget roligt att få stanna där bland massa personer som förnekade Jesus. Eller hur? Så vad händer? Jo, Jesus kallar honom ändå till att vara kvar. Han säger: gå och berätta vad som har hänt med dig. Vet ni, varje person har ett unikt vittnesbörd. Någonting som kan nå någon som en annan person inte kan nå. Jesus själv kunde inte nå de här människorna i staden. Men han skickade en av sina lärjungar som skulle nå honom. Som skulle nå dem. Och det jag tycker det är så fascinerande vad Jesus säger i vers 39. Vänd tillbaka hem och berätta allt vad Gud har gjort med dig. Vi kan inte berätta något som vi inte har varit med om, eller hur? Vi kan inte dela med oss av något som vi inte har. Men alla kan dela med sig av det lilla som de har. Varje person har någonting. Alla personer som har vandrat med Jesus har någonting som de kan berätta vidare. Och det är det som Jesus kallar oss till att vittna om. Vi kanske tror att jag måste veta allt om Bibeln innan jag kan börja vittna. Nej, det måste du inte. Det räcker med det lilla du har. Börja att använda det, så kommer det att förmeras, det som du redan har. Kan jag garantera. Det kanske innebär att vi måste kliva ut ur vår bekvämlighetszon och börja tala med människor. Men vet ni vilket resultat den här mannen fick? Om man tittar i Markus 7 så ser man när Jesus kommer tillbaka den andra gången till det här Decapolis, eller det Gergasenas område. Så kommer det tusentals människor och möter honom. Men kommer med alla sina sjuka och han botar dem. Vilket vittnesbörd för den här enda mannen som gick ut och berättade om sitt vittnesbörd. Jesus längtar efter att få använda oss på samma sätt. Att tala med människor som vi tror är helt förstockade och har inget intresse i religion. Han kallar oss att sprida det som vi har. I Predikaren 11 så står det: det står att vi ska så vår säd. För vi vet inte vilket som kommer att bära frukt, det ena eller det andra. Det är bara en parafras. Men poängen är i alla fall att vi vet inte vad som kommer att bära frukt. Vi ska träda upp i tid och otid och tala med människor om vår tro. För vi vet inte vem som kommer att behöva höra de orden. I Apostlagärningarna 4 och 20 så har vi vår appelltext. Apostlagärningarna 4 och vers 20.
Vi
vi för vår del kan icke underlåta att tala vad vi har sett och hört.
Så hur kände apostlarna inför det som de hade varit med om?
De ville berätta.
De hade den här, de kunde inte tiga, står det till och med. De liksom drevs av den här inspirationen att ja, men vi måste berätta om det som vi har hört och sett. Och kanske de också insåg att de hade ett ansvar för sin medmänniska att vittna om det här. Så de kunde inte tiga. Gud hade befallt dem och de vågade inte vara tysta. Så appellen är en enkel appell. Är det din önskan att vara det vittne som Jesus kallar dig att vara? Hur många här inne skulle vilja säga, jag skulle vilja vara det vittne som Jesus kallar mig att vara? Prisa Gud. Och jag skulle vilja ta det lite längre också och säga till oss här idag. Jag tror att varje person av oss här känner någon som inte känner Jesus. Ni känner någon, kanske flera personer, tror jag, som inte har den här räddande relationen med Jesus. Och som Gud har lagt, Gud manar ditt hjärta, om vem den än är, att börja att tala med den personen. Börja be för den personen. Vet ni, när vi ber om något så börjar vi att brinna mer för det. Skriv upp de personerna på en lista. Be dagligen för dem. Och jag vet att Gud kommer att använda oss om vi är villiga. Ska vi be? Himmelske far, jag vill tacka dig för att du har talat till oss idag. Tack för att du har kallat oss som dina ambassadörer, som dina vittnen till en värld som inte känner dig. Jag ber Herre att du ska, med den informationen som vi har fått, att du ska ge oss kraft och inspiration att vara dina vittnen. Och hjälp oss i det att vi tar ditt ord på allvar och vi går ut. Att du ska visa de personer som du har kallat oss att nå. Och att du ska också ge oss vishet att kunna tala med dem på ett bra sätt. Hjälp oss att våga. Att ta det steget ut ur vår bekvämlighetszon och börja berätta om dig, Herre. Och det är min bön att var och en av oss här inne ska kunna nå ut till någon person. För vi tror på att du hör vår bön. I Jesu namn.